Mina ålen Erik Längström.
Erik Längström där med finska nyheterna, och den här förmiddagen så har Peter Lindqvist skött tekniken från Studio 41 på Lindholmen på Hisingen med bravur, måste jag säga. Kenneth Ornef håller fortsatt koll på trafiken, och jag, Alva Olsson, Hasse Andersson och jag, Erika Lötberg, vi säger väl tack och hej och glad student.
Det gör vi verkligen, glad student och ja, glad sommar höll jag på att säga. Men det är ju sommarväder, det är ju sommar i luften här. Och studentfirandet ligger också i luften här, glädje och...
Strax, P4 Extra.
För ett år sedan sköts rapartisten Segambino ihjäl i ett parkeringshus i Göteborg. Idag åtalas två män misstänkta för mordet. Ny stor sökinsats, den mest omfattande på 15 år efter brittiska Madeleine McCann. Luai Mohajeb är polisen som brinner för att bekämpa gängbrottslighet. Han är P4 Extra-gästen. Och allt fler svenskar lånar pengar för att fixa semesterkassan. Ekot först.
Först ekonomi, för nu sänker samarbetsorganisationen OECD sin prognos för den globala tillväxten. Men svensk ekonomi kommer att återhämta sig.
Ja, enligt prognosen kommer Sveriges tillväxt ligga på 1,6% i år, att jämföra med 0,7% förra året. Och även om det är en förbättring är det fortfarande en bra bit under tillväxtprognosen för världen, som skrivs ner i rapporten från 3,3% till 2,9%. Anledningen stavas tullar och ett allmänt osäkert världsläge.
Sa Hampus Zetterqvist, och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om dagens prognos.
Den tillväxten revideras ju ner både i Sverige och i väldigt många andra länder, och det är i linje med vad vi ser, och det beror ju grund och botten på en politik som förs nu i USA med Trump, som byter lite tankar och politik nästan för varje vecka, och det skapar osäkerhet och oförutsägbarhet och håller igen investeringar och konsumtion.
Sverige får i en första utbetalning över 16 miljarder kronor i EU-stöd efter coronapandemin. Det här har EU-kommissionen beviljat. Pengarna ska främst gå till bland annat klimatåtgärder. Flera galaklänningar som kända artister burit har stulits efter en utställning på Millesgården i Stockholm. Vid ett bilinbrott försvann kläderna. Sara Källström är museichef på Millesgården.
Nej, så här ska det absolut inte gå till, och... Vi har jättetydliga rutiner för det här. Det som har uppstått här är att leverantören har avvikit från de här rutinerna. Men ansvaret ligger på oss när vi lånar in saker.
Musikerstrejken är avblåst. Parterna har kommit överens om ett nytt avtal som ger frilansarna bättre villkor. Bland annat en extra låglönesatsning, uppger Musikerförbundet. Ekonyheterna fick du av Daniel Klar.
Kväll avslutas damernas Nations League med hemmamatch mot Danmark.
Kvällens match mot Danmark är inte bara en gruppfinal i Nations League, utan kan även ge svenska spelarna en självförtroende boost inför EM, där Sverige möter just Danmark i EM-premiären om en månad. Vi hör Fridolina Rolfö om vikten att få med sig ytterligare en seger mot just Danmark.
Men mycket skulle jag säga. Vi har bra koll på dem. Vi har spelat mot dem många gånger tidigare. Men just den här känslan att veta att vi kan vinna mot dem, och vi har ett övertag. Det är en härlig känsla att gå in i ett mästerskap med. Det bygger självförtroende, och det är det vi vill ha. Vi vill att vi ska spela bra och få en riktigt bra genomkörare mot Danmark och prestera på en hög nivå.
Vid minst kryss mot Danmark i kvällens match så väntar för Sverige semifinal i Nations League till hösten.
Reporter Andreas Lundin om matchen, den hör ni i kvällens sportextra här i P4 från klockan 19. Det går också bra att lyssna i appen Sveriges Radio Play. Från damlandslaget till herrlandslaget.
Viktor Gyökeres lämnar det svenska fotbollslandslaget med en lättare skadekänning. Det medicinska teamet har gjort bedömningen att han inte kan spela i träningsmatcherna mot Ungern och Algeriet. Ett tungt slag för landslaget som redan innan saknar de offensiva nyckelspelarna Alexander Isak och Dejan Kulusevski. I övrigt var samtliga i den svenska truppen med på tisdagens träning.
Sa Samuel Silén. Öster säljer Yusuf Asanjang till Slavia Prag. Den 19-åriga mittfältaren som kom till Öster inför årets säsong har startat 9 av 11 matcher i Allsvenskan. Asanjang är dessutom för första gången uttagen till Gambias landslag som ska spela matcher under det nu pågående landslagsuppehållet. I sitt pressmeddelande så skriver Öster att försäljningen innebär ett transferrekord för Smålandsklubben. Glöm nu inte fotbollen ikväll. Klockan 19 här i P4, Sverige-Danmark, Nations League damer.
Sveriges Radio P4, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Två män åtalas för mordet på rapartisten Zé Gambino i Göteborg. Han sköts till döds i ett parkeringshus i Göteborg för ett år sedan. Ny stor sökinsats, den mest omfattande på 15 år efter brittiska Madeleine McCann som försvann under mystiska omständigheter i Portugal 2007. Varför söker sig välbeställda medelklassungdomar till kriminella gäng? Det undrar Luai Muhajeb, som är polis, som brinner för att bekämpa gängbrottslighet och som nu har skrivit en bok i ämnet. Han är P4 Extra-gästen idag. Allt fler svenskar vill låna pengar för att ha råd med semestern. Det ska vi grotta ner oss i. Och Lasse Persson åker på ett rejält friskis- och svettispass hos Friskis Ann i Jönköping. Tina Merafsson säger om vilka hits som blir sommarplågor i år. Och så tar vi ett snack med programledaren Nicky Amini om dating-realityn Stranded on Honeymoon Island. Minuter och 38 sekunder pinfärsk låtmaterial från Benjamin Ingrosso där, Angela. Den 4 juni förra året sköts rapartisten Zé Gambino ihjäl i ett parkeringshus i Göteborg. Och det här mordet blev ju en stor nyhet och väckte internationell uppmärksamhet. Idag åtalas två män misstänkta för mordet. Ytterligare två män åtalas för en rad olika brott, bland annat medhjälp till mord, grovt skyddande av brottsling och grov skadegörelse genom brand. Enligt Daniel Nolander, lokalområdeschef på Hisingen i Göteborg, ser polisen en risk att den här rättegången som nu pågår kommer att skapa oro bland gängen i området. Och jag har med mig Kristin Holmberg, krimreporter på Ekot. Kristin, vad var det som hände den 4 juni 2024 på Hisingen?
Ja, det här var ju sent på kvällen när artisten hade parkerat sin bil. i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg, Hisingsbacka på Hisingen. Och det var i samband med att han skulle helt enkelt gå ur bilen och gå hem när han istället sköts med flera skott där i parkeringshuset. Och de här männen som åtalas för att ha skjutit honom ska ha åkt bil samtidigt som skotten avlossades mot honom. Och han själv ringde och larmade 112, men hans liv gick inte att rädda.
Vet man någonting om motivet bakom den här skjutningen?
Nej, det finns inget klarlagt motiv i varje fall. Men polisen säger att det här har planerats länge. Och de här personerna ska ha väntat på honom. Och man har även väntat på honom och letat efter honom flera gånger tidigare. Så det här menar ju åklagaren att det verkligen har planerats i förväg. Och åklagaren kopplar det här mordet till den långvariga, blodiga gängkonflikten som hållit på så många år nu mellan norra och södra Biskopsgården på Hisingen. Även om artisten själv personligen inte tillhörde något av de här nätverken. Och det absolut, ja, vad ska man säga, närmsta motiv som har kommit fram enligt åklagaren är att Segambino hade människor i sin närhet som är med i norra eller kopplas dit.
Det är ju två män som misstänks för själva mordet. Vad vet vi om de personerna?
Ja, de har gängkopplingar båda två och är straffade sen tidigare och vad jag förstår då tillhör Södra Biskop enligt åklagaren i varje fall. Men sen när det gäller de andra som du nämnde också som åtalade så är det lite mer oklart där ifall det finns gängkopplingar. I vart fall en av dem har ingen gängtillhörighet alls menar hon och den fjärde är lite mer oklar när det gäller tillhörighet. Så.
Mm. Och hur ställer de sig till misstankarna?
Ja, de mordmisstänkta förnekar brott och de andra två har gjort vissa medgivanden men förnekar ju inblandning eller medhjälp till mordet. Och det här man har erkänt, förstår jag, handlar om den här bilen som har blivit uppeldad efteråt, alltså man undanröjer bevisning och också att man har skyddat brottslingen.
Det är Kristin Holmberg, krimreporter på Ekot, som jag pratar med här. Kristin, du befinner dig alldeles utanför polishuset just nu. Och jag var ju inne på det förut att rättegången riskerar att skapa oro bland gängen. Kan du berätta något mer om det?
Ja, jag pratade ju med lokalpolisområdeschefen Daniel Norlander där på Hisingen. Men det säger också åklagaren och polisutredaren som jag pratat med att ja, polisen har ju en beredskap naturligtvis för att det kan hända någonting. För att nu blir det ju offentligt. När åtalet väl har lämnats in, ja, då kan ju man ta del av förundersökningen. Och då blir det ju tydligt hur åklagaren menar att det här har gått till. Det i sig skulle ju kunna leda till nya dåd. Och polisen tar ju höjd för det. Mm. Och kommer befinna sig med extra närvaro i de här områdena där man tänker att det skulle kunna inträffa någonting. Men också i samband med själva rättegången då som ju drar igång redan nästa vecka.
Kristin Holmberg, krimreporter på Ekot med den direktrapporten för oss här i P4 Extra. Och jag har också med mig Dennis Franco, journalist som granskat gangsterrappen i många år. Dennis, Segambino, mordoffret här. Vem var han i musiksverige?
Ja, men Segambino var en av de mest inflytelserika rösterna inom svensk gangsterrap. Trots att han alltid bar mask och skyddade sin identitet så lyckades han ändå bygga en stark närvaro med en unik röst. Väldigt mörka texter som skildrade, kritiserade. Men vad många också tycker att han romantiserade kriminalitet. Men det var inte de enda texterna. Många fokuserar just på de mörka och de kriminella texterna. Men han hade också mycket romantik och kärlek i sina låtar. Så jag skulle säga att han var en blandning av en R&B-artist och en gangsterrappare. Men han var också en Grammisvinnare och hade talangen för att gå egentligen hur långt som helst. Men tyvärr så slutade den i den här tragedin då.
Hur reagerade branschen på mordet?
Ja, men det var väldigt chockande samtidigt som man började bli van vid dessa händelser i Sverige. Desto mer det händer, desto mer förväntar man sig att det ska hända. Det är liksom den femte, sjätte rapparen då som hade blivit skjuten till döds. Så man började spekulera, var han kriminell, var han inte kriminell. Många artister liksom uttryckte sorg och vrede men det fanns också en rädsla i luften, både hur man ska uttala sig, om man ens ska uttala sig om händelsen. För tyvärr har det blivit så idag inom de här kriminella grupperingarna att man kan störa sig på om man lyssnar på fel artist liksom. Och så jag skulle säga också att det har fått mycket kritik, att han kanske inte har fått lika mycket uppmärksamhet som Einar fick när han blev skjuten av liksom bland annat artister utanför branschen då. Kanske var det för att han var maskerad och anonym, kanske var det var Einar en större artist eller på grund av hans bakgrund eller en kombination av allt det där. Men det är också någonting som man har diskuterat mycket.
Han hyllades dock postumt på Grammyskalan i våras. Vad säger det om honom som artist?
Ja, alltså det säger väldigt mycket om hans genomslag. Han kunde inte längre ignoreras trots sin anonymitet och det kontroversiella innehållet som han hade. Det visade också att han nådde ut till mer än sin egen målgrupp, utan han nådde ut till en bredare publik och till etablerade institutioner inom svensk musik. Hans konstnärskap liksom gick bortom de kriminella spekulationerna. Och det handlade om känsla och autenticitet, men också att han fick människor från alla typer av hörn att lyssna. Han kombinerade just gangsterrappen, som jag sa tidigare, med kärlek och romantik. Men också ibland kunde man höra att han pratade om psykisk ohälsa och även politisk klang i det. Som det ser ut idag, det är det som gör det här väldigt komplext och tragiskt. Att det spelar ingen roll om du är en artist, så länge du rappar om gängkriminalitet samtidigt som du per automatik representerar ditt område och de personerna runt omkring, så är ditt liv i fara just på grund av att det ser ut som det gör i Sverige och de rubrikerna det skapar.
Dennis Franco är journalist som länge har beskrivit de här fenomenen och företeelserna. Tack så mycket för att du var med oss i P4 Extra idag.
Tack så mycket.
Och här har vi C. Gambino med låten Dör för dig i P4 Extra.
Försökte finna då, du vet ju hur jag är. Man blir efterklok efter allt besvär. Det är inte som du tror, jag vill inte se så här. Torka bort allt blod, men du ska se han andra där. Hej, hör du mig? Vad jag gör för dig, bara jag får dig må bra. Jag dör för dig, jag behöver dig, bara jag ser dig en dag. Jag skulle vilja hålla din hand, men du finns ingenstans. Och jag saknat dig sen du försvann. Jag vet att jag varit nonchalant, men det blir så ibland. Snälla svara mig när du än kan. Skulle du kunna dö för mig? Jag lovar att jag dör för dig. Skulle du kunna köra för mig? Jag lovar att jag kör för dig. Jag vill plocka upp dig i ett flygplan och sitta och dricka sprit ur några vinglas. Frisen är mig som ett isbad, för du lämnar mig, jag hoppas att vi syns snart. Håller mig, jag håller dig, vi mår bra. Tro mig vad jag saknar, våra små prat. Du minns vi brukar åka runt till lågfart. Problemen som vi hade, de var fåtal. Ej, hör du mig? Vad jag gör för dig, bara jag får dig må bra. Jag dör för dig, jag behöver dig, bara jag ser dig en dag. Jag skulle vilja hålla din hand, men du finns ingenstans. Och jag saknat dig sen du försvann. Jag vet att jag varit nonchalant, men det blir så ibland. Snälla svara mig när du än kan. Skulle du kunna dö för mig? Jag lovar att jag dör för dig. Skulle du kunna köra för mig? Jag lovar att jag kör för dig.
För dig här i P4 Extra. En ny sökinsats efter brittiska Madeleine McCann har inletts av tysk och portugisisk polis. Den här sökinsatsen som genomförs i Portugal är den största på över 15 år enligt brittiska Telegraph. Och med mig nu har jag Ekots Maria Eksedler som när McCann försvann 2007 var korrespondent i London för Sveriges Radio. Hej, välkommen Maria.
Tack för det, hej.
Du, varför inleder man en ny sökinsats nu 18 år efter hennes försvinnande?
Ja, det är tyska myndigheter som har initierat detta och bakgrunden är en man som sitter i fängelse just i Tyskland. Och han har tidigare varit intressant i den här utredningen och har av tyska myndigheter då sedan 2020 betraktats just som misstänkt i det här fallet. Och även Portugal, även portugisisk polis har pekat ut honom som misstänkt. Och han ska snart släppas från sitt fängelsestraff och då vill tyska myndigheter göra ett nytt försök. Kanske ett sista försök då att försöka knyta honom till det här Madeleine McCann-fallet.
Mm. Och vem är då denne Christian Brückner som misstänks för hennes försvinnande? Han sitter som du säger i fängelse i Tyskland för våldtäkt.
Han kom till Portugal som väldigt ung, som backpacker faktiskt. Så han har vistats mycket där, levt där under långa perioder, kan landet väl och känner till omgivningarna väl också. Men har då även en kriminell bakgrund med narkotikamissbruk, pedofilanklagelser och som sagt dömd just nu för en våldtäkt på en äldre kvinna. Han ska också i fängelse ha sagt till en cellkamrat att han har rövat bort en liten flicka från Portugal. Det är någonting som har kommit ut. Och sen ska han också ha tagit upp ämnet DNA-tester med en person i fängelset. Alltså hur går DNA-tester till och hur kan man eventuellt koppla en person till olika fynd och koppla samman det med DNA-tester. Mm. Han har nekat till alla anklagelser ska vi säga också.
Mm, och det här är ju indicier förstås som vi talar om. Sökinsatsen som man då drar igång nu, den ska göras längs en 4 mil lång landmassa vid Praia da Luz i Portugal. Varför söker man just där?
Ja, det är inte alls konstigt. Det var ju i det här området vid Algarvekusten i Portugal som den här brittiska familjen åkte på semester 2007. Det var ett sånt där semesterområde med vitkalkade fina semestervillor, pooler, golfbana, nära havet och så vidare. Och det var ju också där som lilla Madeleine McCann försvann. Och jag kan säga att den här sökinsatsen är redan igång. Jag tittade för en liten stund sedan bara på brittiska Sky News som direktsänder från det här området. Det var inte så spännande just då. Kanske man såg mest en vägkorsning och en bil. Även BBC och andra brittiska medier är där. Men nu är det landområden och fastigheter då i området som ska gås igenom som man kanske tycker att man inte har tittat så mycket på tidigare. Och det finns till exempel ett hus där just den här tyske mannen har bott som man ska titta på. Det är en stor insats men även för 2 år sedan genomfördes en stor genomsökning i ett område några mil ifrån det här semesterboendet och det var då vid en vattenreservoar där man var ute på vattnet och sökte, man grävde i omgivningar, man hade polishundar och båtar och stor utrustning och hoppades hitta någonting, det gjorde man inte den gången.
Mm. Det säger också någonting om hur det här har engagerat människor både i Storbritannien och resten av världen. Du rapporterade ju som sagt mycket om det här fallet under din tid som London-korrespondent och även senare. Men vad kommer du ihåg från själva händelsen när Madeleine försvann?
Jag kommer ihåg ganska mycket tycker jag. Framförallt att det blev en så oerhört stor nyhet, en dominerande nyhet som åtminstone till att börja med uppdaterades nästan från timme till timme så kunde man följa det här. Ganska snabbt blev ju också föräldrarna Kate och Jerry McCann, båda läkare, de blev misstänkta ganska snabbt också. De var också väldigt vältaliga, välorganiserade och de började ordna dagliga presskonferenser. De anlitade till och med en talesperson, en tidigare BBC-anställd som de knöt till sig. Så det var hela världens media samlades i den här lilla byn i Portugal. Misstankarna mot föräldrarna hävdes senare efter en rad förhör och undersökningar. Men det blev också väldigt mycket uppmärksamhet, inte minst då med att det var flera länders poliskårer som var involverade i utredningen. Det pågick ett kampanjande som tog familjen ända upp till möte med påven, vet jag. Och det var också den dåvarande premiärministern David Cameron som beordrade Scotland Yard att återuppta utredningen vid ett tillfälle. Så som ni hör, det fick enormt mycket uppmärksamhet och kraft hela den här historien.
Mm. Och det är förstås för att det fortfarande är ett mysterium som gör att det än idag är stort.
Ja, absolut. Jag tycker och tror att den här historien fascinerar så mycket på grund av att den har så många lager och den rymmer så många olika aspekter. Men framförallt att vi är många som kan känna igen oss i det här, att man drömmer och längtar efter en semester som man planerar och man åker iväg med sin familj och så händer en sån här fruktansvärd sak som jag flera gånger har sagt att det är nog en förälders värsta mardröm. Och det tror jag verkligen att det är, ett barn som försvinner och att man sen heller inte får veta vad som har hänt.
Mm.
Madeleine McCann skulle alltså vara 22 år idag, så ja. Det är många år som har passerat.
Och det är ju precis detta frågetecken som många längtar efter, att det ska rätas ut. Nu ska man söka i 3 dagar. Tror du att det finns en realistisk möjlighet att hitta någonting?
En väldigt bra men svår fråga. Jag tror att det är många som hoppas i alla fall på att någonting ska hittas. Och någon gång brukar man ju säga att det ändå brukar virvla upp någonting. Antingen att någon ytterligare person lämnar nya uppgifter, eller att någon försäger sig, eller att man faktiskt hittar någon liten ledtråd. Så låt oss hoppas.
Det får vi göra, och det är många som hoppas på att det här mysteriet ska få sin lösning så småningom. Maria Eksedler, nyhetschef på Ekot, som när McCann försvann alltså var korrespondent för Sveriges Radio i London.
Tack. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. So you should, I would.
like hope, and love and hope is why I am here now.
ABBA med Don't Shut Me Down. Ni vet, den där låten som blev så stor när de återförenades. Det var då det. Det här är nu och det här är P4 Extra, och P4 Extra-gästen idag är Luay Mohajeb, som tidigare arbetade som ungdomsbrottsutredare inom polisen. Han brinner fortfarande för det här med varför unga människor hamnar i gängrelaterad kriminalitet. Och med honom ska vi prata om en liten stund. Nu, lokala nyheter.
Klockan är 13:30. Det har blivit dags för lokala nyheter från oss på P4 Göteborg.
Fyra män i 20-årsåldern åtalas för inblandning i mordet på rapartisten C. Gambino. Två av männen åtalas för mord, de andra två för medhjälp till mord och grovt skyddande av brottsling. De är också åtalade för att ha bränt bilen de färdades i under dådet. Kammaråklagare Charles Adrahimi säger i ett pressmeddelande att gärningen har begått som ett led i en konflikt mellan två nätverk som pågått under flera år, utan att något direkt pekar på att målsäganden personligen tillhört nätverket. Rahimi säger också att dådet är hänsynslöst och har föregåtts av planering. De två mordåtalade männen nekar till brott. C. Gambino sköts ihjäl med flera skott i ett parkeringsgarage i juni 2024 och blev 26 år gammal. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Sahlgrenska sjukhus rapporterar om akut blodbrist i regionen. Enligt sjukhuset är de för närvarande behov av runt 200 blodpåsar. Framförallt rör det sig om blodgrupp A plus och O som saknas. Sjukhuset ber blodgivare att komma och ge blod om man har möjlighet, då de akut behöver påfyllning inför kommande röda dagar och ledighet. Emma Tobiasson, P4 Göteborg.
Det är högsäsong för festfixare i landet och gym i Göteborg får hantera paniksamtal från studenter.
Ja, det har varit så en hel del det sista, men tälten är ju slut så att säga sedan flera veckor.
Jim Gidhed jobbar med att fixa tak över huvudet på studentfesten.
Jobbar för fullt nu.
Och i början av juni är det högtryck för verksamheten.
Framförallt tält.
Tillsammans med sina kollegor sätter de upp studenttält i folks trädgårdar i Göteborgsområdet, men arbetet med festfixning har pågått i flera månader.
Folk börjar röra sig kanske redan i november, året innan. Och dessvärre och tyvärr så är det så att många inte är medvetna om det, och så hamnar de i panik då, va.
Du, hur väderbaserat är det?
Ja, alltså vi brukar säga det i branschen, att tält mot regn men också tält mot sol.
Linus Helsing, Hasse Andersson, P4 Göteborg.
Du kan lyssna på fler nyheter och andra program i appen Sveriges Radio Play. Och glöm inte att ställa in P4 Göteborg som din lokala kanal. Jag som står i studion är Emma Tobiasson.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Och P4 Extra-gästen idag är alltså Luay Mohajeb, som är hjärtligt välkommen hit. Hej, hej.
Hejsan, tack så mycket.
Jag ska sätta dig på kartan lite, tänkte jag. Du har alltså jobbat som utredare hos polisen där du har fokuserat på ungdomsbrottslighet och gängrelaterad brottslighet. Och du har också synts en hel del i debatten kring gängkriminalitet.
Som är bra.
Hur kommer det sig att du har engagerat dig så starkt i det här ämnet?
Så som ung har jag alltid haft en liksom, generellt intresse rörande kriminologi och framförallt bakomliggande orsaker till varför människor begår brott. Jag är född 95, så som liksom, när jag började komma upp i sena tonåren och in på mina tidiga 20, så började jag översätta till att mer bli intresserad av varför det sker den här typen av gängbildning i Sverige.
Ja.
Och under den här perioden då också kom jag in på polismyndigheten och började jobba där. Så det sammanföll väl.
Just det, och där jobbade du ett tag, men i början av året så sa du upp sig från ditt jobb.
Stämmer.
Sa upp dig heter det väl, va? Från ditt jobb som utredare. Varför gjorde du det?
Så liksom, under 2-3 års period under tiden jag jobbade som brottsutredare, så skapade jag ju egna som sociala kanaler, plattformar och så vidare, där jag diskuterade just problemen kring gängkriminalitet. Delvis inspirerat av det jag lärde mig inifrån myndigheten, men även de rapporterna jag läste och det här generella intresset jag alltid haft för det. Sen blev jag mer och mer offentlig i de delarna och mer efterfrågad som liksom lite grann kommenterare och just i frågorna kring gängkriminalitet. kriminalitet och varför så mycket ungdomar deltar. Och sen blev det inte förenligt till slut med att jobba heltid som brottsutredare på grå brott inom polisen, utan det blev för tidskrävande. Jag skrev bok samtidigt som jag jobbade heltid och var tvungen att tacka nej till föreläsningsuppdrag och kunskapshöjande liksom, metoder och sådär. Så att...
Men du hann helt enkelt inte?
Precis.
Och bok har du släppt alldeles nyss, Luay Mohajeb, P4 Extra gästen idag. Vi ska strax prata mer, så sitt kvar. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Sabrina Carpenter i P4 Extra, där Luay Mohajeb är P4 Extra-gästen för dagen. Tidigare utredare och hos polisen och numera debattör, föreläsare och författare då, som sagt. Du har skrivit en bok om ett fall som är mycket speciellt för dig, ett riktigt fall. Fallet Rusher kallar du det för. Mm. Det handlar om en gruppchatt där barn och unga planerar brott. Mm. Men berätta mer, vad är det som är så speciellt med det här?
Så den heter Fallet Rusher, när medelklassens barn blev gangsters. Och i oktober 22 så träffade jag en 16-årig pojke i förhörsrummet. Och han är misstänkt för ringa narkotikabrott efter att ha haft THC i urinet. Och det här förhöret är alltså en ovanligt trevlig upplevelse. Jag har haft flera hundra ungdomar på förhör, men ingen riktigt som denna. Han erkänner att han har rökt cannabis. Han reflekterar över att det är fel och bedyrar att han inte kommer göra om det. Så jag liksom lämnar det förhöret med en bra känsla i kroppen. Han har alla möjligheter. Han kommer från stabilt hem. Föräldrarna är närvarande. Mm. Av allt att döma så borde han inte fortsätta någon form av brottslig bana. Men i juli 2023, då, sommaren för 2 år sedan, hamnar ett fall på mitt bord. Några pojkar från villaområden misstänkt för grovt vapenbrott, och mina poliskollegor gör husrannsakan medan jag väntar på stationen på uppdateringar. Och i deras bostäder hittar man mobiltelefoner, och i en av mobiltelefonerna en gruppchatt, och den heter alltså Rusher, vilket är en omskrivning för kriminella uppdrag. Och i den skickas de uppdragen ut av en administratör som äger gruppchatten. Och det är mordkontrakt bland annat. Man ska skjuta ihjäl en valfri person med Gucci-caps, för det får man 200 000 kronor till exempel. Mm. Och det är 16 deltagare, nästan samtliga pojkar mellan 14 och 18 år. Många av de här rena brottsregister, sommarjobb, stabila hemmaförhållanden. Och kollegorna har fått snabbt reda på vem administratören är som skickar ut dess uppdrag. Och det är alltså den här samma pojke som har satt med i förhörsrummet.
Den här 16-åriga medelklasskillen.
Precis, precis. Och i boken får man hänga med mina utredare i fallet. Det är genomgång av mobiler, chattar, förhör och samtal med ungdomarna. Och det kastar in mig liksom i en värld av det som driver på det här. Gangsterfascination, snabba pengar, materialistisk styrkan, gangsterrapmusik och liksom någonting som jag liknar vid radikalisering.
Ja, men vad är din känsla när du inser att det är samma kille?
Så ja, det är ju stor förvåning för mig. Jag blir chockad. Eftersom att det här var ett av de här få förhören då, som jag hade en bra känsla kring. Och alla omkringliggande. Det här är ju liksom en period av eskalerande ungdomsbrottslighet i gängmiljön då, under det här 2020-talet. Liksom. Så att, jag fick en bra känsla att det här är liksom inte en av de här ungdomarna som har påbörjat sin brottsliga bana nu och som jag kommer träffa igen. Så nej, väldigt förvånad.
De andra deltagarna i chattgruppen, är det också stabila förhållanden i bakgrunden?
Ja, de som vi gör husrannsakningar hos och de som jag möter längs utredningen då, som blir aktuella i den utredningen, så absoluta majoriteten har samma typ av bakgrund och samma möjligheter att leva positiva liv.
Så du upptäcker att medelklassbarn ger sig in i gängkriminaliteten. Vad är det som är så uppseendeväckande med det?
Så liksom förståelse man har för vilka bakomliggande processer som ligger till gängbildning till exempel i våra lokalområden som präglade gängvåldet framförallt på 2010-talet, den förstår man. Det är familjer som lever i utanförskapsområden, bristande möjlighet, hög arbetslöshet, trångboddhet, och så har vi pojkar som växer upp i de här utanförskapsområdena. Och de här pojkarna, vissa av dem kommer att utforska då en gemensam kriminell gruppidentitet, alltså gäng, i syfte att främja jakt på status, makt och pengar och materialism. Och det är då lokal gängbildning som vi ser. Och sen börjar de få inre och yttre konflikter, sen börjar de ha jälvarna fram och tillbaka. Det är det som har då hänt då under 2010-talet i Sverige. Det här eskalerade gängvåldet med eskalerat.
Och det kan vi förstå, menar du?
Det förstår man. Och det är samma saker man ser i andra länder, man ser i USA till exempel. Det är pojkar, unga män i de här utsatta områdena som nu börjar utforska kriminell verksamhet. Men vad är det vi ser, vad är det som händer när vi ser så mycket pojkar och delvis också flickor som aktivt söker sig till den här gängmiljön utan att ens vara inblandade i det själva och inte ens komma från de här områdena som vi vet med klassiska förklaringsmodeller.
De har ingen ursäkt helt enkelt för att söka sig dit, om vi ska uttrycka det hårt.
Ja, men lite så kan man formulera det. Som allt vi förstår kring vad som skapar gängbildning i ett samhälle, det är helt reducerat när det gäller ungdomar från medelklassmiljöer som har alla möjligheter i världen att leva positiva liv. Där måste vi med förklaringsmodeller, och det är det den här boken då utforskar genom den här utredningen då.
Vad är det för svar du hittar då? Är det pengar eller vad är det som
gör att de... Ja, det får man läsa i boken. Eller
så. Ja, jo, men du får berätta lite grann här också nu när vi har det här.
Absolut. Så att, nej, men jag har ju diskuterat det på många plattformar tidigare också under en längre period. Det här är pojkar, framförallt pojkar då, som är besatta av pengar, besatta av materialism och även känner en stark fascination för gangsterlivet. Och det här har nått dem framförallt genom deras digitala miljö och inte deras fysiska miljö. Så de har, vad jag menar då, radikaliserats in i någonting som liknar prokriminella värderingar och liksom, helt enkelt gangster- och gängestetik.
Är det en jakt på status här också?
Det är det. Jakt på status och framförallt kanske då pengar och materialism då, som man ser som
genvärde till social
status. Ja, snabba cash liksom är kanske grundläggande i det, absolut.
Men du själv har ju någon form av medelklassbakgrund, om jag har fattat det rätt. Men du hamnade som polisutredare istället. Mm. Vad är det som gör, utifrån din erfarenhet, att vissa går den kriminella banan och vissa inte?
Gud, det är många förklaringsmodeller till det här. Men det som är avgörande, som jag nämnde lite i boken också när det gäller mig. Alltså jag är ju uppvuxen på amerikansk gangsterrapmusik och fann det väldigt tidigt. Och var liksom, jag är född 95, så jag var den första generationen som var liksom 15, 16, 17 som hade smartphones liksom till, som en del i liksom tonårsupplevelsen. Det var mycket YouTube, det var mycket musik, det var mycket lätt tillgång till kultur digitalt. Men det stora skillnaden är att mängden konsumtion där den här typen av radikalisering kan ske i dess digitala enheter, det var inte sin närhet lika mycket då, även när jag var tonåring, som det är nu. Och sen har vi också att det faktiskt har utvecklats en extremt stark kommersiell gangsterkultur ur en svensk kontext. Den är inte amerikansk, den är inte långt borta. Den
Vad
är
pratar
här.
Du om då? Pratar du om musik? Eller?
Ja, jag pratar delvis om gangsterrapmusik men också kulturen som omgärdar det. Det kan vara allt från TikTok-videos, det är musikvideos, det är Instagram-post från de här gängkriminella och de gängaffilierade gangsterrapparna och det här sociala liksom, kontexten som nu domineras av de här värderingarna som har promotats via bland annat den här genren. Då. Och det är som börjar ungdomar då socialt interagera och med varandra kring de här värderingarna och etablera det i det sociala kontext. Och då kommer vi börja se att pojkar och flickor mer och mer kommer finna en liksom, mottaglighet någonstans för gängets etik och gangsterism.
Jag förstår. Du pratar om social kontext. Jag vill prata om sociala medier. Vad har det för betydelse i den här processen där unga människor radikaliseras på det här sättet och tar till sig den här kulturen, de här Precis. Attityderna?
Jag skulle säga att den är avgörande. Framförallt när det är pojkar och flickor som inte i deras fysiska miljö är drabbade av saker som man förstår bildar en prokriminell attityd till exempel. Eller skapar en ungdom som är brottsbenägen. Och sen så, gängkriminalitet är extremt komplext, det måste jag bara säga. Det är ju något som sträcker sig över så många olika fält i samhället. Det går in i socialtjänstpolitik, bostadspolitik, kriminalpolitik och så många olika fält i samhället. Men det är anledningen till att jag fokuserar så mycket på just den här förklaringsmodellen kopplat till deras sociala medier och digitala enheter och den radikalisering som sker där är för att det har varit en förbisedd faktor som man måste integrera in som förklaringsmodell bland många andra förklaringsmodeller för att få en bredare förståelse.
Vi ska strax försöka fördjupa oss mer i det här och försöka komma en liten bit på vägen mot den förståelsen med Luai Muhajeb som alltså är P4 Extra-gästen idag.
Yeah.
Lady A med Need You Now i P4 Extra, där Luay Mohajeb är vår gäst. Vi pratar mycket om hur det går till när unga rekryteras till gäng, och vi har konstaterat att det är inte bara de som är i svår situation, utanförskap och dåliga omständigheter som kan hamna där, utan också de med en stabil bakgrund till synes och miljö. Mm. Ett samhälle där barn alltså tar uppdrag att mörda andra barn för pengar, att köpa märkeskläder och status för. Hur hamnade vi här som samhälle? Vad är ditt svar på den frågan?
Så det är ju såklart...
Det är ju en jättefråga.
Precis, precis. Ja. Men ska man se på vad som gör Sverige så unikt, framförallt 20-talets mer uppdragsbaserade våldsbrottslighet, där vi har unga torpeder som aktivt söker upp till exempel kriminella uppdrag, våldsuppdrag, utbyte mot kontanter för att finansiera märkeskläder till exempel. Mm. Det är ju, ska jag säga så kortfattat som möjligt, det är ju i grund och botten en svårighet Sverige haft att integrera och hjälpa familjer som har kommit hit från länder som är diametralt motsatt Sverige, längs alla aspekter någonstans. Och på de här platserna då som de har hamnat har pojkar vuxit upp och utforskat den kriminella vinstdrivande miljön i jakt på pengar, jakt på status och makt. Mm. Och sen några, en liten, liten del av de här unga männen som nu blev områdesbaserade gängmedlemmar. Det gick från alltså MC-gäng på 00-talet ungefär till på 2010-talet områdesbaserade unga män i våra förorter som nu börjar utforska gängkriminalitet. Några av dem blev väldigt, väldigt framgångsrika rappare och blev väldigt, väldigt inflytelserika i ungdomskulturen på ett generellt plan, som nådde ut även till villaområdena. De kunde skapa väldigt välproducerad musik som glorifierade det här gangsterrap, det här gangsterlivet som de var en del av, eller deras vänner var en del av. Så de glorifierade bilden av vad det var att vara gängkriminell, att ha mycket pengar, mycket status och makt. Och det här liksom sammanfaller ju med den här digitala revolutionen som hela världen har haft, där barn har så lätt tillgång till en överkonsumtion av kultur och av bilder, av musik, av videos. Och det här menar då, när det sätter igång, när gangsterrapvågen sveper över Sverige runt 2018-2019, då påbörjas en radikaliseringsprocess där pojkar och flickor blir indoktrinerade, socialiserade in i prokriminella värderingar och en dragning till exempel att imitera gängestetik eller vara nära det, att det blir en trend då. Och någonstans ur det så har vi lite extrem varianter av pojkar framförallt som vill känna att de har dödat någon för pengar, för att det är något som ger dem status.
Men du, alldeles före låten här så sa du att det här är komplext. Vi kan inte falla för frestelsen att förenkla här. Mm. Riskerar inte du en förenkling när du lägger så mycket ansvar på en musikkultur, på gangsterrap och så vidare?
Precis, så att, som jag sa innan, att det är ju en förklaringsmodell bland väldigt många förklaringsmodeller som vi behöver integrera för att förstå varför det här är ett så stort problem. Men anledningen till att vi behöver integrera just den här förklaringsmodellen och göra den väldigt stor, det är för att vi inte har tillgängligt andra förklaringsmodeller till att vi har barnsoldater som vill att döda människor för att tjäna pengar som de sedan finansierar på lyxkläder. Och de till synes har inte respekt för människoliv. Och de är villiga att spränga, skjuta människor de aldrig sett förut eller har någon personlig konflikt med, bara för att tjäna pengar. Den radikaliseringsprocessen lägger jag främst på en liksom digital radikalisering som sker i deras digitala miljö. För det finns inget som omgärdar dem runt omkring dem som kan göra dem så här avtrubbade. Så att jag lägger det här, liksom, jag likställer ju den här radikaliseringsprocessen med en ung man till exempel som blir väldigt radikaliserad av liksom islamistisk extremistpropaganda och reser till IS och Irak och börjar kriga för IS. Och en ung man som har blivit radikaliserad av högerextremistisk nazipropaganda och går in i en skola i Trollhättan och hugger ihjäl invandrare. Det är samma typ av radikaliseringsprocess som har skett även med barn i Sverige, som gör dem psykologiskt mottagliga för mord. På
den digitala verktygslådan finns där oavsett vad resultatet är, menar du?
Hur menar du med det?
Ja, tillgången till plattformar där de här attityderna och lösningarna presenteras som något coolt.
Exakt, precis så. Och sen även de här krypterade chattarna som sker genom digital orkestrering mer än någonting annat är också en sak
Men du, vad är lösningen då? talar vi om censur här.
Ja, precis. Nej, men lösningen, det är så många olika liksom, hål man måste täppa till någonstans. Men absolut, det är bra att du nämner det här med censur, för att det är lätt för många att missförstå vad man menar när man kritiserar gangsterrapmusik och den kultur som omgärdar det. Det handlar aldrig om att censurera. Jag bryr mig faktiskt inte heller om P3 till exempel vill ge dem priser. Det är en väldigt basal nivå att kolla på det, tycker jag. Utan vi behöver diskutera vad det är för typ av funktion kommersialiserad gangsterkultur har haft på barn, och kan vi använda det som förklaringsmodell och förstå att det är en bakomliggande process som driver på den här utvecklingen och radikalisering av barn i Sverige. Mm. Och censur är aldrig svaret. Musiken ska fortsätta produceras av de som vill producera det, konsumeras av de som vill konsumera det. För mig handlar det mer om att det är upp till vuxenvärlden att bli mer gränssättande och se till att barn inte har det här i deras uppväxtmiljö. Helt enkelt att de får orientera sig mot mer positiva sätt att leva sina liv och identifiera sig med saker som de kommer i kontakt med.
Och nu önskar jag att vi hade haft en 10 minuter till att prata om det. Men det har vi ju inte.
Nej.
Så att, men nu är du ändå inne på vad vuxenvärlden måste göra. Så du får förenkla saker och ting här och säga, vad är det första du skulle vilja se för att råda bot på det här?
Så jag skulle säga en kunskapshöjning bland föräldrar. Och jag förstår att jag är en 29 år gammal barnlös man. Så att jag kan inte säga åt föräldrar, gör så här, gör si och så. Men det jag kan säga på generellt plan är att kunskapshöj kring de här frågorna. Och jag förstår att det är en svår balans mellan vuxna och liksom vakande ögat och tonårsintegritet. Jag förstår att det är svårt. Men i alla fall kom nära dem i de här miljöerna för att förstå vad är det som kan vara med och forma mitt barn och skapa värderingar och intressen hos mitt barn. Och skapa den miljön hemma att det är öppet att prata om de här delarna. Så att barnet inte gömmer sig och skapar ett digitalt dubbelliv som den sen kan liksom leva ut i verkligheten när den har blivit radikaliserad eller väldigt, väldigt intresserad av det här. Så jag skulle säga att kunskapshöj i de digitala delarna, det är superviktigt. Få en förståelse för ditt barns digitala miljö och se till att skapa en hemmiljö då, som är öppen och vara noggrann med förändringar liksom, hos ditt barn. Om det börjar ske liksom imitering av det här som liknar någonting ur gangsterlivet. Var nära ditt barn och se på de förändringarna.
Loaima Hajeb, gäst i P4 Extra idag. Boken heter Fallet Rusher, när medelklassens barn blev gangsters, som vi bland annat har pratat om. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
So lift me up.
Lift Me Up heter den ju, den här klassiken med Jeff Lynne som sakta tonar ut nu i P4 Extra. Vi har mycket att berätta idag, bland annat om att allt fler svenskar lånar pengar till semesterkassan. Men först kommer Ekot med Johan Hellström.
Här är Ekot. Regeringen i Nederländerna ser nu ut att falla. Invandringskritiske Geert Wilders och hans frihetsparti har inte fått tillräckligt med gehör för en striktare migrationspolitik och lämnar därför regeringssamarbetet med troligt nyval som följd. Inom loppet av ett drygt år har Wilders gått från stor valvinnare till avhopp och tappat väljarstöd.
De grootste partij van Nederland!
Så lät det i november 2023. När Geert Wilders frihetsparti överraskade alla och blev det största partiet i Nederländernas parlamentsval. På våren året därpå lyckades Wilders efter långa och svåra förhandlingar sy ihop en regering tillsammans med högerliberaler, konservativa och det mer populistiska bondepartiet.
Vi skriver geschiedenis vandaag.
Vi skriver historia, sa Wilders då. Den historien ser nu ut att vara över. För i morse annonserade Wilders på plattformen X att han lämnar den brokiga regeringen. Och det var inte helt oväntat. Wilders har försökt driva igenom en mycket striktare migrationspolitik. Och nyligen la han fram en 10-punktsplan som han krävde att samarbetspartierna skulle skriva under på, annars riskerar de regeringskollaps. Wilders fick inga underskrifter. Och i morse svarar han med att lämna samarbetet. Det innebär att regeringen inte längre har majoritet i parlamentet. Och att Nederländerna sannolikt går mot ännu ett nyval. Andreas Liljeheden, Bryssel.
I Tjeckien har försvarsdepartementet godkänt en förlängning av leasingavtalet med Sverige om stridsflygplanet JAS 39 Gripen till 2035. Det förlängda avtalet gäller 12 Gripenplan istället för nuvarande 14 enligt Reuters. Förlängningen av avtalet som uppges vara värt drygt 6 miljarder kronor måste även godkännas av Tjeckiens regering. Kaptenen på det fraktfartyg som gick på grund utanför Landskrona i lördags misstänks för brott. Det bekräftar åklagaren för Helsingborgs Dagblad. Han misstänks för vårdslöshet i sjötrafik. Åklagaren säger att planeringen av rutten var bristfällig. Och i Sudan har en FN-kontroll